Salah. Escape can Salah. Oh, that's brilliant from Mo Salah. And still, Salah. Oh, sensational!
Hej allihopa och välkomna tillbaka till FPL ikväll. Vi har precis varit med om en omgång 17 som, ja, det gick ganska bra för oss, eller hur Gustav?
Alltså vi vet ju inte hur det har gått riktigt egentligen. Den är ju fortfarande öppen officiellt. Och scorerna är ju inte slutgiltiga riktigt i och med att Bournemouth-Luton inte kunde spelas klart. Och det gör ju att man, ja, dels vet man ju riktigt, har man spelare från den matchen, Solanke till exempel, som ju står på 3 bonus om man kollar på hemsidan till exempel, men som inte har fått de poängen och som ju har en lika stor risk av att bli av med alla sina poäng om det skulle vara så att den här matchen skjuts, eller liksom kommer spelas om från början någon annan gång. Så man vet ju inte riktigt, så som det är nu för mig utan bonuspoäng för Solanke, men med 6 poäng, så är 66 poäng minus 4, liten grön pil till 77,000 i världen ungefär. Så att det var ju en helt okej omgång för mig i alla fall. Säsongens första minus 4 för Pedro Porro. Och det är jag väl ändå nöjd med. 8 poäng plus att nu har man honom där för liksom, det, på lång sikt är det ju en spelare som man vill ha i laget.
Ja men precis, jag tog också en minus 4 för Porro. Det var ju helt utan att kolla på dig. Jag såg det efter att jag hade gjort bytet att du också hade gjort det. Vilket var ju lite, ja, lite jobbigt kanske, men ja, jag tog 8 poäng och det är skönt att sitta på nu. Det var ju värt lite minus. Det är nog, hade nog varit ganska bra för mig om den här Bournemouth-matchen ströks helt. För då hade jag fått in Livramentos 9 poängar från bänken. Och det är inte så många som sitter på Livramento, utan det är ju ganska många som, ja, det är betydligt fler som har Solanke.
Ja, jag har ju Lascelles först på bänken, 6 poäng, och jag tror att det är till och med, jag är ganska övertygad om att det till och med för mig är bra om den matchen stryks, jag får in 6 poäng. Du som har 9 poäng borde ju absolut hoppas på det. Det blir faktiskt ganska intressant att se vad som händer, för att det finns ju en möjlighet eller risk beroende på hur man ser det, att Premier League, för så här, FPL måste ju förhålla sig till det beslutet som Premier League tar om när den här matchen kommer spelas och hur den kommer spelas klart. Men om det inte kommer något sånt besked innan nästa omgång drar igång, torsdag kväll, så måste man ju stänga omgång 17, för att det är ju liksom, kuppen är igång till exempel. Det är ju massa kuppmatcher som kommer att avgöras på vad som händer med de poängen. Så att det blir spännande att se vad de gör faktiskt, om det är så att vi inte får något besked innan omgång 18 drar igång.
Mm. Och det är väldigt skönt att Lockyer verkar vara frisk också. Eller verkar vara liksom, helt okej tillstånd i alla fall efter det som hände.
Nej, det är ju såklart det allra viktigaste, och det var ju skönt att det beskedet kom hyfsat snabbt ändå, att han var liksom vid medvetande och var okej. Såklart, det är absolut viktigaste, och skönt att få de nyheterna.
Jag tänkte, det känns som att det var lite konstigt att det här aldrig har hänt innan i FPL, eller alltså, det känns som att det borde ha hänt någon gång innan att en match har blivit avbruten mitt i, och man vet. Alltså då borde man ju kunna kolla på vad som hände då, hur Premier League gjorde då och sen hur de gjorde nu, men nu känns det inte som det har hänt. Jag har inte sett på Twitter i alla fall att det har hänt tidigare, att en match blir avbruten mitt i och sen att man vet inte när man ska spela nästa returmöte.
Nej, inte som jag kan minnas i alla fall. Det har ju säkert hänt liksom innan man själv började följa Premier League någon gång, men det är ju liksom ett tag sedan, så nej, det är inte så att det finns något givet i hur man tänker att de kommer göra här, men de måste ju avvakta och se vad Premier League gör och sen förhålla sig till det. Men som sagt, kommer ni ett besked innan nästa deadline, så måste de ju ta ett beslut själva i FPL om vad de vill göra med de här poängen.
Och för min omgång så tog jag 65 poäng minus 4 då, så det blir 61. Och ja, väldigt förvånande så gjorde ju backarna och försvararna poäng. De brukar ju aldrig göra poäng, men Dubravka 7 poäng, Gabriel 6 poäng, Porro 8 poäng, Colwill 6 poäng och Livramento 9 poäng på bänken. Så ja, de gjorde väldigt bra ifrån sig tillsammans med Cole Palmer då, som var den stora stjärnan av omgången nästan.
Ja, det var skönt att få lite utdelning på honom. Sen är det ju alltså, bytet Watkins till Nunez i omgång 14 fortsätter ju att vara jobbigt. Alltså. Hade ju haft, jag är väldigt nöjd med min säsong så här långt, men hade man bara struntat i det bytet, så jag har inte räknat på det, men det måste ju vara 20 poäng som det skiljer i alla fall på de här 4 omgångarna eller vad det är. Och det är klart att då hade man ju fått ytterligare en boost i rankingen. Så att, den svider lite. Jag kan ju säga att jag har redan gjort bytet tillbaka. Det klickade i det igår tisdag kväll i och med att Watkins skulle gå upp i pris. Så Nunez har fått lämna och Watkins är tillbaka. Och det känns ju hur tryggt som helst faktiskt. Nu ska han inte lämna en på ett tag.
Nej, jag tror att man behåller Watkins ett bra tag i alla fall om inte skadar sig igen. Ja, om man kollar för nästa omgång så man kan ju prata, ska vi prata någon, är det någon målvakt som, för man kan ju prata lite
alltså,
Dubravka. Se hur länge Dubravka han
är kvar. Är liksom, Dubravka är ju ett bra val såklart, men det enda aktuella som jag ser egentligen, vad hade du gjort om man sitter med Turner och Ariola som sin målvaktsduo? Tycker du att man måste liksom göra ett byte då och fixa det?
Ja, det är väldigt svårt att veta vem som kommer stå nu i Forest med tränarbytet och allting. Det känns ju extremt svårt att veta. Och ja, jag vet inte riktigt, ska man ta... Alltså det blir ju som en minus två. Det är ju ganska klassiskt att säga när båda blankar att det blir som en minus två eftersom man kommer få in två poäng automatiskt. Men ja... Bra fråga. Jag vet inte riktigt vem man skulle gå. Det är ju Dubravka. Och då, ja, vilka, de har loot. Jag tror ändå, om man inte blockar en tredje Newcastle-spelare så hade jag nog kunnat göra det.
Ja, för det är också, det är värt att säga Mariola. Det finns ju risk att han liksom har tappat sin plats nu. Det verkar ju som att han har missat matcherna på grund av skada och att han inte har varit redo. Nu satt han på bänken senast, men att han inte var helt redo att spela. Men... liksom, Fabianski har inte gjort det dåligt när han spelat. Så att det finns ju en risk att Fabianski får fortsätta stå tills han gör någon tabbe och Ariola tar tillbaka den platsen. Så att det är inte säkert att man kan lita på Ariola även när han är tillbaka och är frisk. Liksom.
Nej, jag om någon vet ju om Mojs envishet med att spela Fabianski över Ariola. Det var ju när förra säsongen när Ariola fick chansen i typ 2-3 matcher när Fabianski var skadad och sen så tog jag in honom för att sätta honom på benchbus och sen så hoppade Fabianski direkt in trots att Ariola egentligen inte hade gjort något misstag typ. Så att han gillar ju Fabianski fortfarande trots att han är, vad är han, 56 år gammal typ.
Vi ska inte fastna för länge på målvakterna, men är det Dubravka som är given eller? Det finns ju Leno i Fulham, kan man ju bolla upp Burnley hemma denna veckan och är ju liksom en målvakt som kan ta poäng i vilken match som helst i och med att han gör massa räddningar. Martinez i Aston Villa, det kan jag också liksom värd att nämna. Jag har inte kollat så mycket på den här säsongen så jag vet inte ens vad han kostar, men någonstans runt 5 miljoner.
5,1.
Så de två tycker jag också liksom, om man tycker att Dubravka är lite tråkig och det ska vi ju, vi kan ju liksom glida över på backarna kanske och prata, om vi liksom pratar Newcastle, för jag tänkte ta upp Newcastles spelschema och det här är ju liksom relevant för Dubravka men kanske också för Trippier som jag tänkte att man måste prata om.
Får jag nämna en målakt bara innan?
Ja.
Vidare. För det står ju att Sanchez är tillbaka den 3 februari ungefär. Så Petrovic, inte jättedumt faktiskt. Är ju tillbaka om, ja blir det, det är 5 omgångar så att det är ingen, jag hade inte förvånat om Petrovic tar över den första spaden.
Nej, men därför problemet är att det finns en risk att man måste göra till målvaktsbyte sen om Sanchez kommer tillbaka och börjar stå.
Men jag tycker Petrovic har gjort det bra, det jag har sett.
Newcastle spelschema. Luton borta är ju bra, men samtidigt har Luton ändå varit lite smålurig att möta på bortaplan. Sen Nottingham Forest hemma i omgång 19, det får man ju säga en bra match. Sen kommer ju Liverpool borta, City hemma och Aston Villa borta i omgång 20-21-22. Alltså om man kollar på det spelschemat, tycker du att det är liksom, är det rätt läge att hoppa på Newcastle och ta in en eller två defensiva spelare? Om man har så behåller man ju såklart, men är det rätt läge att plocka in?
Alltså det jobbiga är ju att de två kommande matcherna är ju typ de två bästa i hela ligan. Och sen kommer de tre absolut sämsta, verkligen. I Liverpool borta, City hemma, Villa borta. Du kan inte få tuffare, tycker jag. Och sen så har du igen de bästa, Luton, Nottingham Forest, igen. Så att det är jättesvårt, tycker jag, att veta vad man ska göra med Newcastle backa. Alltså man vill ju inte spela... Alltså nästan någon Newcastle back mot Liverpool, City och Villa. Och det känns jobbigt att bänka Trippier samtidigt som du kommer få en hel budget och ha att göra med nu. När Son och Salah kanske går till AFCON och asiatiska mästerskapen och allt vad det är. Så ja, när det gäller att liksom, jag tycker att man absolut skulle sitta kvar på Newcastle backar. Kanske inte just Livramento då som jag sitter på eftersom han verkar kanske sitta bänk i helgen. Men när det gäller Trippier så här. Men jag vet inte om man ska välja Trippier för en Trent till exempel just nu. Jag är lite tveksam på den.
Nej, jag föredrar nog Trent där i och med att Trippier, alltså visst man har mycket pengar, men det är fortfarande 7 miljoner för en spelare som har, alltså nu kan ju Newcastle hålla nolla mot vem som helst, men jag tror ju inte på max 2, förmodligen en nolla de kommande 5, och då vet jag inte om det är rätt läge att investera riktigt. Hur, innan vi lämnar Newcastle, hur tror du att de ställer upp backlinjen mot Luton?
Jag tror att det kommer bli Dan Burn, Båtman, Lascelles och Trippier om Kär är skadad. Jag har inte helt koll på Kär-läget, men det var ju en ganska tydlig indikation tycker jag att Livramento och Kraft startade som mittbackar i kuppen. Och Trippier och Burn satt på bänken.
Ja,
hade Burn startat den matchen hade jag trott på Livramento, men nu känns det lite jobbigt att just nu så liksom behöver jag ju att Livramento spela den här omgången för att man har ju inte supermånga alternativ med Blanks och vad det är för City och så.
Nej, jag håller med dig. Jag tror inte heller att han kommer spela, men det känns väl ändå, nu har inte jag Livramento, men det känns ju ändå som en spelare som man kanske tvingas behålla och bara hoppas att han startar helt enkelt. Jag antar att ganska många har lite andra bränder som man måste släcka i en Blank-omgång som den här. Du planerar att behålla?
Ja, jag gör nog det. Men det finns en liten det finns en chans för att ta -4 till en spelare som Trent till exempel. För att om man ska ta en minuspoäng i den här omgången så tycker jag det ska vara för en spelare typ som Trent eller Trippier. Eftersom jag har i alla fall budgeten till det. Nu har jag, 4,0 i banken eller någonting.
Jag har 9,5.
Ja just det, nej jag har betydligt mer. Jag har 9,9 så här.
Okej,
så att, ja, det finns en hel del kapital där, men ja, så att jag kanske rör mig mot en -4 och plockar ut någon av dem, men ja, det känns lite jobbigt med Livramento. Det är sjukt hur Lascelles lyckas överleva på något sätt hela tiden. Alltså, så fort Båtman kommer in så skadar sig Kär och sen, ja, jag vet inte hur han klarar sig.
Men jag tycker det är nog ganska ofta genom åren i FPL som det billigare alternativet i de här 50-50 situationerna, liksom, det lönar sig att gå på det billiga alternativet, inte för att det liksom ska göra det egentligen, det är ju liksom, det är tur att Lascelles får fortsätta starta här om han borde ju ha tappat sin plats i det här laget, men en annan back som de som har äger honom våndas lite över, Matty Cash, sitter han också bänk?
Alltså jag tycker inte att Matty Cash har varit, för han har ju spelat en del högermitt under säsongen och jag tycker inte att han är så bra i den här högermittrollen. Jag måste verkligen säga det, jag tycker inte att han fungerar superbra där. Sen kanske han startar kommande match, men när de spelar den här feedbackslinjen så är jag faktiskt väldigt osäker på om han startar. Samtidigt så är det ju liksom, det är Sheffield United hemma. Alltså jag tycker ändå att man har nog förmodligen något annat byte att göra. Jag hade gjort liksom Darwin till Watkins för att byta ut Matty Cash liksom mot Sheffield United hemma. Man kan ju få en 17 poängare om han startar den här matchen. Det kan ju vara så.
Exakt, det är det som är problemet, att man lite lik Livramento, men kanske ännu mer extremt här, att om man bara startar så är det ju en riktigt, riktigt bra match. Ja, det känns väl lite som att det här hänger på om Pau Torres är fit och redo att spela. Om han startar så tror jag inte att det finns någon plats för Cash i den elvan. Men om han är borta så antar jag att de skjuter in Konsa som mittback och Cash kan ta högerbacksplatsen. Så man får väl avvakta lite där. Men annars, om Pau Torres är redo så jag hade inte haft några problem att byta ut Cash då. Jag har svårt att se att han startar och han kommer vara ett problem på lång sikt ändå. Så då tycker jag, har man pengarna så kan man lika bra gå till Trent eller till Poro om man inte har honom. Eller till Konsa, ska sägas också. Konsa eller då Pau Torres om han är frisk. Villa, bra defensivt, jättebra på hemmaplan. Det är väl 15 raka segrar och sånt på hemmaplan. Så att det finns ju ändå en del alternativ i backlinjen tycker jag. Speciellt om man har lite extra pengar.
Alex Moreno såg ju riktigt, riktigt bra ut. Sen kanske det är svårt att Ja, Ding finns där bakom, så det är kanske inte helt givet med spelschema, men, eller speltid. Men han gjorde det riktigt, riktigt bra och kom till väldigt många lägen. Och gjorde ju mål också. Så att, ja, han ligger fortfarande på 5,0 trots att han har varit skadad hela säsongen. Det är nog därför. Så att han är fortfarande lite dyr. Men ja, det är Konsa gillar jag som alternativ, verkligen.
Om vi går vidare till mittfältet då, tänker jag. Så finns det ju inte lika mycket att prata om. Alltså, de flesta sitter ju på Salah, Saka, Son och Palmer, skulle jag säga att de allra flesta har. Och det är ju ingen spelare som har bytt ut den här veckan, såklart. Gordon är ju lite intressant att diskutera ändå, tycker jag. Vi lär ju inte få så mycket information innan deadline om Gordon. Baserat på det vi vet i nuläget, hur tycker du att man ska göra med Gordon? Som ju då, för de som inte vet, klev av och blev utbytt skadad i ligacupen mot Chelsea.
Ja, det känns ju, det är lite jobbigt att han får så här skadekänningar ganska ofta. Men det såg ju mer ut att vara en smäll den här gången än vad det var tidigare. Då har han ju drabbats av lite andra problem. Men nu kändes det mer som en smäll, så jag tror han ska vara fine. Försöker man göra sin egen läkaranalys här, men ja, jag tror att det ska vara fine ändå. Jag hoppas i alla fall att det kommer vara det, och ja.
Oavsett så känns det så att det är, som att det är ganska svårt att byta ut honom om man inte får några konkreta besked om att han faktiskt är out. För att liksom, baserat på den info vi har nu så kommer jag behålla honom i alla fall. Och åtminstone om alternativet är -4, det tycker jag inte är en bra. Det finns liksom inget klart och tydligt som pekar mot att han kommer missa matchen här. Vi vet inte helt enkelt så som det är nu. Och då tycker inte jag att det är tillräckligt för att byta ut honom.
Och det är liksom Luton och Nottingham Forest också. Kommer inte svara. Alltså,
ja, exakt, svara. exakt. Om man skulle göra ett mittfältsbyte den här veckan, finns det några, jag tycker ändå att man kan bolla upp Richarlison kanske som en differential.
Ja, men absolut, Richarlison verkar ju vara ganska given ändå nu när ja, Son ska ju dra vidare snart, och Brennan Johnson gick väl av skadad senast. Det finns ju som en plats för han nu i den här elvan, och ja, det var inte superbra senast han spelade forward för Spurs det här. Alltså de första omgångarna, det kommer jag aldrig ihåg hur frustrerande han var för de som ägde han. Men nu verkar han vara tillbaka på ja, lite bättre form i alla fall. Gjort 3 mål senast 2 matcherna, och Everton, Brighton, Bournemouth, United, Brentford. Det är inte jättebra schema, inte jättedåligt heller. Jag tycker det är helt okej. Ja, nej men absolut. Richarlison känns ju som att han kommer komma till en hel del lägen. Det känns lite som en Darwin Nunez i mittfältsform.
Ja, lite kanske. Hur ska man se på Everton hemma som en match? Jag är lite så, alltså, ryggmärgen säger ju att det är en bra match Everton hemma och att man gärna vill ha spelare som möter dem. Men samtidigt så har de väl hållit 4 raka nollor nu och varit ganska stabila defensivt. Så hur, det här kan man ju koppla till Son också, om det är ett alternativ att sätta binden där. Hur ska man liksom, vad är din bedömning av Evertons defensiva styrka? Hur mycket ska man lägga vikt vid de här 4 raka nollorna?
Alltså jag tycker att man ska kunna lägga en del vikt på det. Jag tycker att de har gjort det väldigt bra de senaste matcherna, och jag tycker Everton över säsongen har varit ganska bra. I början som du pratade om där, Pickford släppte in allt typ, men de höll ändå ganska bra defensiva siffror. Och det har, alltså...
Får bara skjuta in att jag stod ju fast ändå ganska länge i alla fall vid att Pickford var inte ett dåligt val inför ja. Säsongen. Och nu tycker jag att man ser lite, åtminstone det som var argumenten för att börja säsong med Pickford, det ser man ju lite nu de senaste när nollorna faktiskt börjat trilla in. Att det var ju lite, inte så här att de skulle hålla nollan varje match, men det var lite något sånt här man hoppades på. Och som kanske inte var helt orimligt när säsongen drog igång.
Nej, jag väntar fortfarande på att Fläcken ska visa sina kunskaper. Ja, men nej, men jag tycker Everton har varit bra under säsongen. Alltså defensivt. Det ser ut på när man kollar på appen så ser det, eller på hemsidan så ser det ut som att det är liksom enkla matcher för Spurs. Everton hemma, Brighton borta, Bournemouth hemma. Alltså det är lite som jag sa, det är så enkelt som jag tror att det kommer vara för dem. När man saknar Son till exempel, och man saknar förmodligen Maddison också. Ja, Det är kanske att man saknar lite kreativitet om alltså lite senare när Son försvinner där. Jag vet inte riktigt vem som ska. Det är ju Kulusevski som kommer
stoppa du ska säga Son, det är väl omgång 21 ungefär, omgång 21,
ja,
22
exakt. Som så han det är lite
lämnar
senare.
För asiatiska. Nej, jag har väl en hade jag liksom, hade du tvingat mig att göra ett mittfältsbyte så hade jag nog gått på Richarlison, men det är inte helt utan reservationen då, för att jag är inte alltså inte helt övertygad om att trippelt Spurs är rätt väg att gå. Det skulle kunna bli väldigt bra, men jag personligen känner jag inte att det är en risk som jag vill ta just nu, att liksom lägga alla ägg i den korgen och jobba trippelt Spurs varje vecka. Utan då tror jag att det finns andra alternativ. Om såklart om Gordon är skadad, så är en skadad, då måste man göra någonting. Men jag föredrar ju definitivt den mittfälts femman som man har just nu. Annars på mittfältet är inte så mycket, det börjar ju tillbaka i träning. Det kan ju väl, kommer ju bli ett alternativ när Salah och Son lämnar, om man har hur mycket pengar som helst. Och City eventuellt får en dubbelomgång. Så att jag skulle inte bli förvånad om De Bruyne finns i ganska många lag om 4-5 omgångar.
Nej, absolut. Och sen ja, West Ham-mittfältarna kör på. Bowen, Kudus är båda bra. Kudus försvinner ju iväg här till afrikanska. Bowen fortsatt gör ganska bra. Inget dåligt val om man vill plocka in han. Lite underskattad kanske. Annars så jag kollar lite mot Arsenal-mittfältare ändå. Det, om han inte hade stått på fyra gula så hade, ja, Kai Havertz börjar ju faktiskt komma igång. Det känns som en väldigt stor fälla, men han är på fyra gula så det kanske inte är så aktivt att ta in. Men alltså, från vad jag sett från Ödegård de senaste matcherna, inte jättedåligt val tycker jag att plocka in. Ja, nu den här omgången kanske är inte perfekt med Liverpool borta, men sen så är det West Ham hemma, Fulham borta, Palace hemma, Forest borta. Ganska bra schema, kommande fem. Så att, ja, Ödegård kan ju blixa till. Han har definitivt fått upp sina underliggande statistik också, som han var ganska svaga i början av säsongen. De har blivit bättre nu under de senaste matcherna. Så att, ja, inte
ja,
jättedumt.
Jag gillar den rekommendationen faktiskt. Jag har inte ägnat så mycket tankeverksamhet åt det kanske, i och med att jag har tre Arsenal redan. Det är ganska många som sitter i den situationen. Man har två backar och Saka. Och då sitter man ju fast där lite. Men om man bara har två Arsenal så tycker jag absolut att det är ett bra val. Det är nog faktiskt att jag tycker att han är bättre än Richarlison nu när jag tänker efter. Om man ser på schemat efter den här omgången också.
Kan ju ta en straff här och där också. Om det...
ja, det vet vi att Saka gillar att ge bort dem. Så att absolut.
Ja, men vi kan gå vidare till anfallare då kanske. Och ja, där finns det kanske inte supermycket att prata om heller. Det är ju ja, jag kommer också göra Watkins, eller Darwin till Watkins och Bindla Watkins. Det är jag ganska säker på den här omgången. Watkins som sagt, som har väldigt, väldigt bra schema framöver. De har Sheffield och sen Manchester United, Burnley, Everton, Newcastle, Sheffield United, Manchester United igen. Så att ja, det är nästan som man får klassa United som en grön match numera. Men ja, de gjorde det dock ganska bra mot Liverpool, men det kändes ändå som att det är ett lag som Villa kan slå.
Absolut, absolut. Så nej, Nunez till Watkins är väl det enklaste bytet man har gjort den här säsongen nästan. Det är väl inte så mycket att tveka kring där. Det är ju värt en minus fyra alla dagar i veckan, skulle jag säga. Och det är egentligen det. Alla har ju jättebesvikna på Darwin såklart. Om man redan har Watkins och redan har Solanke, så man har en från trio med Watkins, Solanke och Darwin. Vad gör man med dem då? Den är lite svårare.
Ja, alltså jag tycker kanske inte att han är en sån här abrupt liksom sell nu. Bara för att han blankade och såg ganska dålig ut senast. Alltså Arsenal hemma, ingen supermatch. Sen är det Burnley. Ja, man vet ju inte när han kommer, för han kommer sitta bänk i någon av de här. Det är man ganska säker på. Så det är lite svårt att veta. Men mot Arsenal hemma tror jag i alla fall han startar. Han kan väl kanske springa igenom. Han kanske gillar en sån match när Arsenal står lite högt. Och sen, men han kommer inte göra mål för det. Så, ja, nej. Det var... Men man blir aldrig klok på Nunez. Alltså. Det är... Så är det verkligen.
Alltså, det, jag hade nog landat... Jag hade kunnat tänka mig att bänka Nunez i så fall. Och spela... Alltså, om man har någon back som är liksom, helt okej, okay, så kan man starta honom. Annars startar Nunez, hoppas på att någonting händer. Och sen så gör bytet till Alvarez kanske, omgång 19. Här får vi väl... Jag tänkte att det kan vara övergången till City-anfallarna. För att både... Vi kommer inte hinna podda inför omgång 19, ska vi säga, när det är så tajt mellan omgångarna och det är jul och det är allt möjligt. Så att det är liksom, omgång 19-diskussionen lite kring City kanske får vi ta nu också. Haaland, ja, det kom väl ut bilder på att han tränade idag, men han kom, det var väl också rapporterat att han inte kommer spela någonting under klubblags-VM. Så att det verkar ju rätt osäkert om han är tillbaka och redo att starta omgång 19.
Mm, nej, verkligen. Så det är svårt att veta. Ja, lite hur man ska göra där. Och som sagt, om man skulle vara tillbaka omgång 19, Everton borta är ingen superlätt match just nu, tycker jag. För City. Utan det är ju i omgång 20 där Sheffield United hemma. Det kan väl bli en dubbel också med Brentford hemma.
Omgång 20 tror jag inte kan bli det längre. Då hade jag behövt komma ut redan. Men det kan dock omgång mellan omgång 21 och omgång 25 så liksom förväntas de ju få en dubbel.
Ja, så det måste man ju ha i åtanke. Och Haaland kommer man ju vilja ta tillbaka, absolut. För han är ju den andra premiumspelaren som inte försvinner. Också på runt den tiden liksom, samtidigt som de kommer från dubbel, så ja, det han ska vi få in tillbaka, men just nu känns det som att man bara ja, man bara avvaktar.
Finns det ett argument för att plocka in Alvarez i omgång 19 om det verkar som att Haaland liksom kommer missa minst omgång 19, kanske omgång 20 också, för att det är fortfarande så att Alvarez, om Haaland är out, spelar anfallare för Manchester City och tar eventuellt straffarna, det vet vi inte, så han skulle kunna ta straffar. Och det är fortfarande Everton och Sheffield United omgång 19 och 20, så det är, ja, jag skulle säga att det inte är helt fel att uppgradera Archer till exempel till Alvarez för de två matcherna.
Nej, men det kan jag köpa. Det som är lite läskigt är väl att De Bruyne är på väg tillbaka, och han spelar ju typ den rollen som, eller förut har det alltid varit att Alvarez har tagit rollen när De Bruyne har varit skadad. Och Alvarez är ju så pass bra så han borde ju få in honom i elvan på något sätt, men
ja, exakt, men så länge Haaland inte spelar så kommer Alvarez starta, oavsett om du börjar tillbaka lite. Sen dock kanske det är det bytet man får göra, Alvarez ut, Haaland in i sådana fall, när Haaland är tillbaka, om det verkar som att Alvarez tappar platsen då. Övergripande Haaland så är det bara att säga, alltså, ha en plan för hur man ska få tillbaka honom. Det är, antingen sparar man så mycket pengar på banken att man kan göra det raka bytet från en av sina anfallare, eller så kan man ju fundera på om man vill spendera lite av de pengarna man har på typ Trent eller någon sån spelare, så kan man ju fundera på omgång 20, en liten rokad. Omgång 20 lär ju vara Salas sista match innan han lämnar för afrikanska, och de möter Newcastle, visserligen på hemmaplan men ändå Newcastle. Om Haaland då är tillbaka så har ju han Sheffield United hemma, och då lär man ju inte vilja sitta utan honom. Så kan man göra den, eller kan man, det kommer alla kunna göra. Men jag tycker att man ska liksom vara öppen för att släppa Salah en omgång tidigt i sådana fall. För att kunna plocka in Haaland. Om det är det. Alltså, om man har spenderat pengarna och inte har råd med det raka biset.
Precis. Och ja, annars så en spelare man kanske ska ha lite koll på. För han verkar ju ändå vara tillbaka och frisk nu, är ju Nkunku. Har lite koll på i alla fall, tycker jag. För att han är ju, det är ju en klassspelare. Så att, nu har han ju varit långtidsskadad, så det är kanske lite jobbigt att komma tillbaka direkt efter det och leverera direkt. Så de kanske fasar in honom. Men ja, en spelare har koll på i alla fall. De har ju en ganska bra schema ganska länge, Chelsea. Det började ju för ett tag sedan. Men ja, fram till omgång 24 har de en ganska bra schema.
Ja, absolut. Jättespännande spelare. Och kan ju absolut bli ett val i ett alternativ i FPL. Det är ju, alltså, det är svårt att säga när han får sin första start. Det är ju inte omöjligt att den kommer i omgång 18. Jag tror inte det. Jag tror att det blir ett inhopp. Och sen är det ju så tajt mellan matcherna här, så att man har ju liksom, man har ingen koll på hur försiktiga de vill vara med hans kropp efter den skadan han har drabbats av, så, och nu är tillbaka från. Så att, den är ju riskabel att plocka in en Nkunku nu. Han kommer ju spela mer och mer Och det kommer stegas gradvis under omgångarna som kommer här. Men med det sagt så vet man ju inte när, man vet inte när den första, i vilken omgång den första starten kommer komma riktigt.
En spelare som man verkligen vill skulle få fler minuter, som skulle vara otroligt bra för den här, är ju Ferguson också. För har du sett Brightons långsiktiga schema? De har ju gröna matcher fram till omgång 28. Alltså det är ju, det är otroligt. Det är ju Palace, Spurs, West Ham, Wolves, Luton, Palace, Spurs, Sheffield United, Everton, Fulham, Nottingham Forest. Det är ju inte en, det är, ja, det är ju Spurs-matcherna som är svåra, men resten är ju, ja. Man möter inte City, Liverpool, Arsenal, Villa, någon av dem, fram till omgång 28.
Ja, det är synd med Brighton att de noterar så mycket.
Ja, det faktiskt.
Det var enklare förra säsongen när det var March, McAllister och Mitoma. Även om man alltid lyckades hamna snett på dem och ha fel spelare vid fel tidpunkter, så var det ändå, man visste att de spelade och att det var de tre man kunde ha. Saknade det lite faktiskt.
Ja,
det var enklare då.
Och att Brighton inte är så bra nu. Alltså, de har ju blivit sämre, måste man ju säga, den här säsongen.
Ja.
Så att,
Men det hade ju fortfarande funnits poäng att hämta där i FPL om man bara hade vetat att någon som Ferguson eller Joao Pedro eller vem som helst startar varje match. Liksom.
Ja.
Tyvärr så har vi inte den. Jag tänkte bara innan kaptensbinden. Är det helt givet att sätta den på Watkins?
Jag tycker det. Jag tycker faktiskt det. Watkins hemma mot Sheffield United. Villa har väl inte förlorat hemma under hela säsongen, tror jag. Och ja, Sheffield United är klart sämsta laget i ligan. De till och med Chelsea har två mål på dem. Nej, jag skämtar. Det finns verkligen mål att hämta här, och Watkins är ju, alltså, han är ju inte som Salah och Haaland, men han är inte långt ifrån, alltså, tycker jag, i FPL.
Men finns det inget, ligger det någon sanning i argumentet att Watkins inte är tillräckligt explosiv för att det ska vara värt att sätta binden? Han har väl sådana tre omgångar den här säsongen där han har tagit 10 poäng eller mer, jämfört med Son som har tagit 10 poäng eller mer 6 gånger. Det är ungefär de. Jag tror att det är 6 jämfört med 3. Och det finns ju ändå skillnad där i att man kanske inte tänker att Watkins är en spelare som kan göra hattrick.
Ja, men samtidigt, Son har ett lag som har hållit 4 raka nollor, så alla har ligans bästa försvar. Watkins har ligans sämsta försvar. Jag tänker bara att ja.
Nej, jag håller med dig. Jag håller med dig. Jag kommer sätta den på Watkins. Men jag kan ändå typ förstå dem som tycker att men han kommer göra sitt mål och ta någon bonus och sen är det det. Så då vill jag chansa på en spelare som har lite mer höjd kanske. Men just när det är den motståndaren som Villa har den här veckan, så måste det ju nästan bli Watkins faktiskt.
Ja, men Watkins har väl ändå gjort, han gjorde ett hattrick mot Liverpool, han gjorde 23 poäng mot Brighton. Han kan ju smälla till någon gång. Det är inte varje vecka, men någon gång kanske han smäller till rejält. Och det kanske är den här omgången mot Sheffield United. Det är ganska många som smäller till mot just Sheffield United.
Det är absolut sant. Så att, nej, det blir ju Watkins. Jag misstänker att han kommer vara bindlad av liksom 90% av de engagerade managers denna veckan faktiskt. Det är inte så ofta som man går utanför liksom Haaland, Salah och eventuellt Son, men framförallt Haaland, Salah när det gäller binden. Men det här kommer vara en sån vecka där det är en annan spelare som är den som de allra flesta bindlar.
Ja, det är väl en bidragande del till att Darwin till Watkins bytet känns så givet också, att man bindlar.
Ja, exakt. Att det är att sitta helt utan Watkins, inte ens ha honom i laget när 90% sitter med binden där hemma mot Sheffield United, då behöver man ha en riktigt stor soffa att gömma sig bakom faktiskt för att klara sig igenom det.
Ja, men precis, så att mitt lag, du har gjort ditt byte redan, du är klar, du lär ju inte göra något mer, eller?
Nej, det är alltså, vi får se med Gordon ju, men då tror jag, även om han är out, så tror jag typ jag spelar Gabriel i sådana fall, eller Charlie Taylor. Så att nej, jag är klar skulle jag säga.
Och jag kanske tar -4, vi får se. Livramento, det är om jag vill starta liksom Gabriel bortom mot Liverpool. Känns lite jobbigt. Så att vi får se hur det...
Det, Det enda jag ska säga som jag nu kom på faktiskt just nu är att om det är så att Gordon är out, så jag skulle eventuellt kunna fundera på Gabriel till Trent för en minus fyra, för att sen kunna göra Gordon, om han fortsatt är skadad, till Ødegaard, så att jag gör liksom den rokaden från dubbelt defensiv till dubbel offensiv i Arsenal och samtidigt plocka in Trent. Det är ju faktiskt ett alternativ, men som jag sa tidigare, jag tror inte att vi kommer få något sånt besked om Gordon. Så att med största sannolikhet så kommer vi behålla dem.
Ja, och ja, en minus fyra kanske för till Trent. Det vet jag inte om, men jag plockar ut Leveramento, för han, jag tycker Leveramento varit bra, men det verkar som att hans plats, ja, de verkar gilla Dan Burn på vänsterbacken, så att jag tror han kommer spela nu. Ja, vi tackar så mycket för att ni har lyssnat den här veckan. Och sen så, som sagt, det blir nog inte bli någon podd för oss nästa vecka då, för då är det ju lite julafton och lite Boxing Day och allt möjligt, så kan bli tufft att hinna spela in någonting. Men vi tackar så jättemycket för att ni har lyssnat, och så hörs vi framöver i alla fall. Hej då!